Det fanns en period när jag tog amfetamin och det var ju i samband med en födsel kan man säga, inte som ja, min dåvarande tjej, jag skulle liksom ha barn och så kom barnet ut och så var det inte mitt, det var liksom mörkt så man såg ju direkt liksom att okej, det här är inte mitt. Och i början var det så här, men det är fine liksom, vi kör på. Och sen så separerade vi för att det funkade liksom inte riktigt för mig att knyta an till barnet liksom.
Det är onsdag. Jag sitter här i en fåtölj på Östermalm i Stockholm och podden heter Hedman och Hedén, en beroendepodd. Bredvid mig har jag Magnus Hedman.
Och jag har bredvid mig i en grön fåtölj, Nemo Hedén.
Det har jag. Och idag är det kontraster mellan våra outfits.
Ja, det kan man säga. Då får jag ställa frågan, vad har du gjort?
Nej, men jag känner att jag ville klä mig lite ungdomligt idag. Så det är ungdomliga sneakers, mjukisbyxor, mössa. Jag känner mig ung.
Okej, så att det du säger är att jag ska inte gå klädd sådär. Jag är men, alltså för gammal.
Du klär dig som din ålder idag.
Jaha, okej.
Okay. En stilig, proper man i sina bästa år.
Vad du är gullig.
Ja, men ibland så. Ibland.
Men vad hade du sagt om jag kom i de kläderna du var på idag?
Alltså, du har ju aldrig gjort det. Det är det. Jag vet ju det. Det är så långt ifrån dig.
Vi ska säga det att, ja, ni får ju titta på bilden sen på Instagram. Men Nemo har alltså ett par kängor. Han har instoppade jumpabyxor. Han har en liten loose tröja, sweatshirt med luva och en mössa.
Ja, men det här är någon slags kängor slash sneakers som jag köpte, som jag tyckte mycket om. Men ung känner jag mig.
Ja, de är snygga, de nya skorna.
Ja, men tack.
Har du kastat de gamla? Du fick skälla mig för dem.
Det fick jag. De står kvar hemma. De ska kastas.
Bra, du hade hål i dem.
Innan du kommer att inventera mitt hem. hur är läget?
Nej, men det är bra. Det är väldigt bra. Jag har varit lite på resande fot. Och det är alltid skönt, tycker jag, att komma iväg. Jag får alltid mycket energi när jag är utomlands. Och nu har jag kommit hem med mycket energi. Jag håller på förändra en del. Jag har pratat om det tidigare med mina bolag och vad jag gör till vardags. Så jag har faktiskt en ny affärsverksamhet som jag har tittat på under säkert 3-4 år. Men som jag nu faktiskt gör lite slag i saken. Jag kan inte nämna riktigt vem vad det är, men det är på inslaget att hjälpa människor, fast på ett litet annat sätt. Det handlar inte om beroende, utan det handlar om idrott, om sport.
Ja, ah, fint.
Så det ser jag fram emot. Du då?
Jo, men jag mår bra och jag känner mig lugn. Känner mig väldigt lugn i kroppen. Och jag tror att det är en perfekt segue in i veckans avsnitt. Och okay. Veckans tema. För det, jag börjar känna det mer och mer att det kan ha med det att göra. För att vi har ju haft lite kontroversiella avsnitt senaste tiden. Det blev en liten snackis kring Vanja Wikström för 2 veckor sedan. Men idag fortsätter vi på det kontroversiella spåret. Kan man säga?
Det kan man verkligen göra, för det här är tricky.
Det här är tricky.
Det här är väldigt personligt.
Ja, absolut. Och vi har en gäst som är en helt fantastisk och extremt rolig skådespelare. Och han har erfarenheter av just veckans ämne. Och det spännande med det här ämnet och det här avsnittet är att vi alla tre har erfarenheter till det här och vi är på helt olika platser kring det.
Ja, vi kan säga att de är väldigt olika, de erfarenheterna.
Exakt. Därför tror och hoppas jag på att det kan bli liksom en dynamisk och nyanserad diskussion kring det här. Och jag vill ändå, innan vi tar in veckans gäst, poängtera att ingen av oss tre sitter ju på någon slags facit här.
Nej. Det är individuellt.
Exakt. Just det vi ska prata om idag är ju superindividuellt. Så det är liksom inte så att vi kommer säga hur ni ska göra. Vi ska bara säga hur det har funkat för oss och prata om det. Men jag tror att det kan bli intressant.
Vi tar in gästen.
Välkommen in Fredrik Hallgren!
Tack så mycket.
Tjena!
Applåder och grejer.
Ja, så jobbar vi. Du ska ha applåder.
Jävla pryd.
Ja, exakt. Hur mår du?
Jo, men jag mår bra. Ja. Det har varit några dagar med dålig sömn. Men jag har liksom hunnit i kapp lite grann nu. Så att, ja, men jag mår ganska bra.
Du har sovit i kapp alltså?
Ja, man kan inte göra det riktigt. Men jag har i alla fall sovit normala tider. Ja,
skönt.
Ja. Det var flängde ner till Göteborg och filmade, sen upp och sen ner och ja, du vet så här, så det blev ja, 5
timmar. Hur är det nu? Har du mycket filmande?
Så där. Jag har några dagar, jag tror att jag har 12 eller 14, jag kommer inte ihåg dagar totalt i det här projektet. Och sen har jag väl en månads uppehåll cirkus och sen kör jag på nästa projekt och har ungefär lika många dagar där.
Vi sa inte i introt där vad veckans ämne var.
Nej, du har ju lämnat det som en cliffhanger.
Ja, verkligen. Gud, vad spännande.
Vi säger
ja.
Det i slutet då.
Vi pratar om det en timme, sen bara, just det, det handlar om ADHD.
Ja.
För vi ska snacka om ADHD, vi ska snacka om ADHD-medicinering, hur det står sig till beroende och allt däremellan idag, är tanken då. Har du tagit in medicin idag?
Absolut.
Vad tar du för medicin och hur mycket?
Jag tar Elvanse, 70 milligram.
Mm. Började du med det eller provade du fram?
Jag provade andra mediciner och jag började på 30 tror jag.
Mm.
Ja, nu kommer jag inte ihåg. För det har kommit fler styrkor sen jag började.
Mm.
Massa mellanstyrkor, eller vad ska jag säga. Men jag provade någon mer och sen gick upp till 70.
Mm.
Och starkare tror jag inte finns.
Du bara, fan också. Finns inte starkare, vad synd.
Man kan ta fler.
det vet Magnus.
Det vet jag.
Ja. Mm. Ja. Jo, men det finns de som gör det, har jag hört.
Ja, men det gör det.
Ja.
Det, gör det.
Men jag har inte jätte liksom, grav så. Och sen tror jag också att det handlar om hur mottaglig man är. Vad man har för, liksom, alltså inte så här volym på kropp, utan det är massa annat. Som
precis, ja, det handlar inte om volym på kroppen eller hur mycket man väger eller någonting sånt där. Utan det är precis som du säger, hur receptiv man är mot, eller inför medicin.
Vi är ju mycket glada över vår allra senaste samarbetspartner som är IOGT-NTO, den fantastiska nykterhetsorganisationen. Och det är ju så att inte alla människor som väljer att leva nyktra har ett tidigare missbruk. Visst är det så, Magnus?
Det stämmer faktiskt, och vi ska ju idag få träffa en sån person som inte har en egen historia så att säga av eget missbruk. Så
som att, har valt att leva nykter.
Av ideologiska skäl.
Men precis.
Helt enkelt.
Ska vi ta in honom?
Det tycker jag verkligen vi gör.
Välkommen till vår lilla podd, Lukas Nilsson.
Nej men tack. Hej på er.
Hej.
Hur är läget?
Jo men det är bra. Det är bra. Hur är det med?
Jo men det är bra. Det är bra och vi är väldigt glada att du vill vara med oss.
Ja, kul att vara här. Jättekul.
Varför är du medlem i IOGT-NTO?
Jag tittade på det stället jag var i livet. Jag tittade på världen runt omkring mig, alla sociala sammanhang och allting som hände. Och såg liksom alkoholkulturen och alkoholnormen. Och så tänkte jag, så här kan vi för fan inte hålla på. Och det är liksom på den liksom poletten som ramlar ner som mitt medlemskap bygger på. Att alkoholen stör och förstör för så många människor och också begränsar oss i vårt sätt att tänka och i vårt sätt att vara.
Men på vilket sätt utmanar du då den här alkoholnormen som du beskriver just nu?
Men jag tror att bara genom att vara nykter och genom att vara öppen med det så utmanar man ju alkoholnormen. När man tackar nej till alkohol så kommer det alltid frågor med det. Och jag tror att liksom bara genom att vara där, vara nykter, stå upp för sitt nyktra ställningstagande och visa på hur man umgås nykter så utmanar man alkoholnormen. Sen är det naturligtvis jätteviktigt också att vi gör det tillsammans, och det är ju därför som IOGT-NTO finns. För att ge kunskap och styrka och sammanhang där man kan stärka sig sitt nyktra ställningstagande och också liksom hitta metoder och sätt att utmana alkoholnormen tillsammans med andra personer. Mm.
Men vad skulle du då säga till folk som känner sig lite tveksamma inför alkohol men kanske inte vågar ta steget fullt ut till nykterhet och sånt där på grund av grupptryck etc. etc.?
Bra att du funderar och se det som en utmaning. Testa. Jag känner många människor som har varit just i det stadiet. Och då brukar jag säga, testa. Testa en månad, testa 3 månader, testa liksom en period och se det som en utmaning, en rolig utmaning. För då blir det också någonting som du kan liksom sälja in till dina kompisar om de hetsar och trycker på väldigt mycket. Att det är så här, nej men jag utmanar mig själv här.
Jag tror många har en fördom om att alla som väljer att leva nykter är antingen gamla missbrukare eller religiösa människor.
Mm,
och de som inte är det är bara torra, tråkiga, gamla människor.
Ja.
Men här sitter ju du som världens soligaste personlighet och krossar dessa fördomar.
Ja.
Tack för din tid, Lukas. Och om du där ute känner att du behöver hjälp, ta kontakt med IOGT-NTO. Och det gör man genom att
gå in på iogt.se.
Ja, stort tack till IOGT-NTO för att ni är med och möjliggör den här podden.
Och tack Lukas.
Tack så mycket, jätteroligt att vara med.
Ska vi börja med att prata lite om din historia? För jag tror att det är viktigt att nämna det också, att du faktiskt har en historia av droganvändande tidigare, i dina unga år.
Ja.
Hur såg det ut? Och när pratade vi om i tiden här, och ja, hur omfattande var det?
Jag började dricka ganska tidigt, alltså alkohol. Jag var nog väldigt så här sökande som person, rotlös på något sätt. Även fast jag hade det bra, alltså min hemmasituation var liksom inte så stökig så. Men vi flyttade mycket och sådär, vilket gjorde att jag liksom aldrig blev lugn på något sätt. Och jag hoppade på varenda grej som liksom dök upp framför mig på något sätt. Och alkohol gjorde det tidigt.
Vad är tidigt?
Första gången jag drack var jag väl 13, tror jag. Mm. Ja, för mig känns det väldigt tidigt. Alltså skulle någon av mina barn dricka liksom sig full när de är 13, skulle jag gå i taket, tror jag. Mm. Men när jag hade som värst period var nog runt... kan det ha varit? Jag kanske varit 16-17, där någonstans. Jag flyttade hemifrån när jag var 16 och fick liksom... Ja, du vet, det var inte bra för mig. Så då blev det ganska mycket alkohol. Liksom festade ju jämnt. Och drack i perioder varje dag.
Och när kom det in andra grejer i livet?
Jag hade också en period... Alltså, det fanns en period när jag tog amfetamin. Och det var ju i samband med en födsel, kan man säga, inte som min dåvarande tjej och jag skulle liksom ha barn, och så kom barnet ut och så var det inte mitt, det var liksom mörkt, så man såg ju direkt liksom att okej, det här är inte mitt. Och i början var det så här, men det är fine liksom, vi kör på. Och sen så separerade vi, för att det funkade liksom inte riktigt för mig att knyta an till barnet liksom. Och då hamnade jag i någon så här, ja. Och när man ser tillbaks liksom, på den tiden, så blir det ju nästan komiskt på något sätt. För att det är så här, jag förstod inte då varför att jag mådde dåligt egentligen. Men det gjorde jag ju. Och att jag så här, liksom, snortade liksom, från... Jag, så här, du vet, man ska ha någon glas eller något, du vet, platta eller vad fan som helst. Och då tog jag så här, fotot liksom, på... hon, den här dottern då, som inte var min, och använde den liksom som en, så det blir så här, det är som en dålig film.
Vilken jävla smäll alltså.
Ja, det var det
alltså. Men, wow. Ja.
Hur gammal var du då?
Då var jag nog, vad fan kan jag ha varit, 19-20, tror jag.
Hade du några misstankar alls om att något inte stod rätt till innan födseln?
Ja, jo. Jag vill inte gå in på det, för det handlar inte så mycket om mig.
Nej, eller
jag måste dra in andra människor i det, det vill jag inte.
Jag
men det blev stökigt liksom just den tiden han och jag, då pappan till barnet, träffades och hamnade i någon slags slagsmålsscenario. Och sen, så det var några veckor där som vi inte träffades och sådär. Och sen räknade man fram och tillbaka på sista mensen, när jag kunde, ja du vet... Alltså bara, men det borde vara mitt. Men det fanns en liten misstanke hos mig att det kanske inte kunde vara det. Det var så, liksom. Ja.
Och sen, hur länge testade ni efter det? Efter födseln?
3 månader tror jag vi höll ihop. Det var ungefär när man gör liksom faderskapstestet, när det blir svart på vitt. Då liksom kände jag nog att den sista så här, gnutta av vilja jag hade försvann. Liksom. Mm.
Mm. Och då använde du amfetamin?
Ja, det gjorde jag.
Hur såg det ut när det kom in i ditt liv, och hur omfattande blev det?
Alltså det blev ju, jag sket ju i allt. Jag tror jag hade 2 jobb eller någonting när vi separerade. Och jag bara sket i att ringa. Alltså jag gick inte dit. Jag bara var hemma. Och jag hade kompisar som hade liksom, ja, men suttit på Hassela och liksom hade en historik med beroende och så vidare. Så att det, ja... Han halkade in liksom på det, och då halkade jag också in, för att jag kände så här, fan vad gött att slippa känna. Mm. Och det var ju inte många dagar jag inte gjorde det. Liksom. Så det, jag hade perioder när jag var liksom vaken i 4 dygn och du vet, man får så synbortfall. Och...
Fan, det låter som dig och mig, Magnus.
Mm, det gör det. Mm. Verkligen.
Ja. Hur länge höll du på med det här?
Alltså, jag vet inte riktigt, men Alltså 6 månader i alla fall, plus minus några månader. Mm. Jag har inte riktigt koll faktiskt.
Var det något som hände som sen fick du att bryta med allt det, eller?
Jag hade 2 kompisar i det här som jag hängde med. Och först i början var det ju liksom jävligt kul. Och det är ju så, tyvärr.
Det är ju oftast så, ja.
Ja, mm. Och sen så börjar man kanske se ett mönster. Eller man, ja, och då var den ena killen, han hade hållit på innan, vet jag. Men han började få liksom så här ryckningar, tjack, skakningsgrejer för sig och tugg i, du vet, hela den där biten. Mm. Och jag bara, shit, så är det som händer? Så där vill inte jag bli. Och då började jag tveka liksom inför hela grejen. Och det var nyåret, samma år då som hon föddes. Och då sa jag, då tänkte jag, ja, men efter 9 år blir inget mer. Och då lade jag av. Sen har jag haft några så här återfall, ja, några år efter så här, till och från. Men sen lade jag av helt.
Mm. När var det senaste gången du använde någonting, alltså droger av den kalibern liksom?
Fan, kan jag ha varit 25 kanske?
Ja. Mm.
Starkt, och vilken tur att du klarade av att sluta på det sättet också. För det är ju rätt ovanligt att man klarar det.
Ja, jag tror att ADHD hjälper mig där på något sätt. För när man blir, om man bestämmer sig, det är som när jag slutade röka, och då var det så här, nej, men då slutar jag bara. Inte hålla på så här, men jag bara nikotintuggummin eller så här, börja trappa ner, utan då är det så här, nej, nu är det slut. Nu vill jag inte längre, det är inte kul. Då är det så här, för så, alltså, så länge det är kul, så för mig i alla fall, är det kul då så här, ja, men varför inte? Men så fort det inte blir kul, då är det så här, varför? Och så har det varit med allt i liksom hela livet, med jobb och sånt där. Jag har ju liksom haft 1 miljard jobb för att jag inte tycker att det är kul. Och då slutar jag bara. Jag har ingen sån här pliktkänsla eller något. Det är bara så här, ja.
Men när du slutade med amfetaminet, var det svårt att hålla det liksom i sammanhang där du blev full till exempel? Eller var liksom, du säger att du återföll några gånger i början där, men sen så klarade du ändå bryta med det helt. Hur tädde sig det? Var det knepigt?
Jag tror att inte så värst, för att jag bröt ju med dem
just det.
Helt. Och sa det att jag kan liksom inte hänga med längre. Det går inte. Jag försökte ett tag, men det går inte att kommunicera med människor som, om man inte tar själv amfetamin och försöker prata med människor som är påverkade, så fattar man ju ingenting. Mm. Alltså de bytte ju ämne liksom 3 gånger i sekunden. Så det var så här, och så hoppade fram. Jag bara, fan, pratar vi om nu? Mm. Ja, det vi pratade om för 2 timmar sedan. Okej, ja, men då är jag med. Och sen började de ta sprutor och sådär. Och då kände jag bara så här, men fan, nu får ni liksom. Och då sa jag det, jag vill inte hänga med längre.
Finns ju vissa likheter här mot Vanja Wikström-avsnittet ju. Att det här med att Fredrik berättar om att han har i princip missbrukat ett halvår. Eller är det varit stor konsument i alla fall. Mm. Men han har inte utvecklat beroendesjukdomen.
Mm. Mm. Ja, men så är det.
För att han ändå liksom senare i livet har kunnat dricka och sådär. Och vi ska inte dröja för mycket i din stökiga historia. För det är inte det vi ska prata om idag egentligen. Men vi vill ändå ge lite kontext och lite bakgrund på. Mm. Eftersom jag tycker det är lite relevant att du ändå har det bagaget. Det vi ska prata om idag är ju ADHD. Vi är mycket glada över att ha med oss Mindler som samarbetspartners i denna podd den här veckan. Eller hur, Magnus?
Ja, verkligen.
Och vad är Mindler för något?
Mindler, vet du det? Att Mindler idag är Sveriges största digitala psykologmottagning.
Kunde jag nästan misstänka.
Ja, och det förstår jag, för att de har ju otroligt stort utbud. De har alltså över 200 psykologer. De pratar över 25 olika språk. Och men jag tycker man ser dem nästan överallt idag. Vilket är så, så bra.
Mm.
Varför ska man välja Mindler då och inte gå till en vanlig psykolog?
Nej, men precis som med beroende så finns det ju mycket skamkänslor och mycket, ja, men mycket tuffa känslor i att må dåligt psykiskt. Mm. Så det kan underlätta otroligt mycket att faktiskt bara få prata med en psykolog i mobilskärmen istället för att sitta i ett väntrum och där det faktiskt är andra människor också. Mm. Så jag tror det är ju ett starkt skäl, till exempel.
Plus att de har ju valt väldigt liksom kompetenta människor. Det kostar 100 kronor per videosamtal.
Mm.
Frikort gäller.
Mm. Det finns många skäl.
Ja, det finns enormt många skäl och det är ingen väntetid där heller.
Nej.
Och det är ju en stort plus.
Stort tack till Mindler för att ni är med och möjliggör den här podden.
Tack Mindler. När började du göra liksom undersökningar kring det här och så?
Det var när jag separerade med min dåvarande som jag har min dotter med. Min dotter är 9, så att det är 9 år sedan.
Mm. Vad fick du att göra det då?
Att jag blev trött på att jag liksom inte riktigt hade kontroll över mina egna liksom tankar på något sätt. Eller beslut nästan. Att från ena dagen kände jag, nu är det vi. Liksom, och vi hade ett jätte, liksom, fint förhållande. Det är klart att vi hade liksom, grejer som alla. Men i stort var det liksom, väldigt bra. Och sen bara, är det något som går sönder typ, känns som, inne i huvudet. Så där. Mm. Och jag kommer fortfarande ihåg den känslan. Vi satt i soffan och vi kollade på någon film. Och så bara, nej, nu känner jag ingenting. Mm. Vad fan hände? Och en normal liksom, människa, vad man ska kalla det för, tänker jag har en ingång i det där att man hinner så här reflektera, ta upp eller liksom kommunicera så här, nu känns det liksom. Och då tänkte jag, varför blir det så här? Varför händer saker som jag liksom bara följer med i på något sätt? Och då kände jag att det blir oftast kaos runt liksom allting och så här. Och då gjorde jag det, tog det beslutet.
För att göra en utredning?
Ja, precis.
Och det här var så 9 år sedan?
Ja.
När det landade i en diagnos, hur var de känslorna?
Ja, det var ju sjukt skönt. Alltså. Då fick jag liksom... För hade det inte varit det, då hade jag ju bara... Jaha, vad är det då? Det är bara dum i huvudet. Mm. På något sätt. Så det var en ganska... Alltså var lättnad för min del. Plus att jag kände ju också under hela liksom, perioden man gör de här testerna... Det var ganska många, ganska omfattande, ganska lång period innan man liksom så här, så här ser det ut. Och då hade det också känts förgäves att göra allt det där. För det var ju fruktansvärt, tycker jag i alla fall.
Förutom det här du beskriver med i relationer, att det kan stängas av så snabbt, att det inte finns någon ingång som du beskriver. Vad var de andra största ADHD-relaterade problemen du hade? Alltså vilka stora förändringar är... Från då till nu?
Struktur, tror jag. Och att jag också har fått en förståelse för att jag behöver liksom, struktur. Och att jag behöver anteckna och planera och sådär. Och det är ju sjukt svårt, tycker jag. Alltså det kräver ju att man gör det bara. För så fort man börjar slarva med sömnen eller man börjar slarva med att skriva ner grejer så är man liksom, då får man bara börja jaga på något sätt i kapp. Sig själv. Så. Och det vill man ju slippa. Och stressiga morgnar och liksom allt sånt där triggade mig så sjukt mycket innan medicineringen och sådär. Och jag blev ofta arg, irriterad på saker som inte någon har kontroll över. Liksom. Mm. Helt i onödan.
Träffade medicineringen rätt direkt? Nej, du sa att du testade runt lite först, sa du?
Ja, jag testade runt lite och jag fick bra resultat på liksom själva ADHD-biten och sådär. Men sen var det biverkningar och sånt strunt som jag liksom inte stod ut med. Och när jag fick Elvanse så den har ju knappt några biverkningar förutom typ muntorrhet och liksom att man inte är hungrig.
Mm.
Typ så.
Var det någonting du reflekterade över att du tidigare hade haft det här, man får ju ändå kalla det ett slags amfetaminmissbruk, för det var ju så pass omfattande den perioden.
Ja.
Var det någonting du tänkte på när du skulle äta medicin, att det ändå fanns vissa likheter där?
ja, kanske. Men kanske inte som en så här, nej, det kanske kan vara farligt för mig. Utan var ju så här, fan vad nice, nu får jag det på recept. Det låter ju hemskt, men liksom... För jag visste ju att det också gjorde någonting med mig som person. Att jag blev ju inte världens snackpåse. Eller, alltså jag blev ju inte så drabbad av drogen som många andra blev i min omkrets. Eller vad ska jag säga, vänskapskrets. Utan jag mådde ju ganska bra i den grejen. Sen har jag har ju liksom den här beroende grejen i mig. Alltså jag är ju gärna beroende av någonting. Och vad det nu kan vara. Det spelar egentligen ingen roll. Men jag behöver någonting. Och ju nyttigare det är för mig, desto bättre.
Men det där är väl också tydligt för oss som har ADHD, att kanalisera vår energi i en riktning gör det ju så mycket enklare också. Ja. Tycker vi där också om det och är passionerade om det, så är det ofta vi blir högpresterande i ja, just den saken också.
Precis.
Väldigt tydligt.
Ja.
Jag tänker att vi ska få dra lite bakgrund kring våra relationer till det här, och sen så kan vi diskutera lite efter det. Vill du köra din, Magnus, eller?
Ja, jag var ju som barn också rotlös och väldigt svårt att sitta still. Och jag var ju den här hyperaktiva personen. Då fanns ju inte ADHD på kartan. Men jag hittade ju mitt i fotbollen och kunde kanalisera min energi och min riktning där. Jag gjorde test. Det var faktiskt, jag satt på ett flygplan och träffade en sjuksköterska som hörde och såg mig på planet och jobbade med ADHD. Och sa det att har du gjort ett sånt test? Nej, så jag blev lite intresserad av det. Så jag var ju, vad var jag? Det var 2012, 2013. Så jag var väl typ, ja det är väl 8 år sedan eller någonting.
Det här är ju i din period där du har försökt att bli clean, är inte så? Eller vart är vi i tiden nu?
Ska ja, det här är ju när jag blev clean från, för jag hade ju också amfetamin som min huvuddrog i 2 års tid. Och sen bytte jag ju från amfetamin till kokain. Slutade med kokain 1 januari 2011, men fortsatte ju dricka. Och mådde ju sämre och sämre, även om inte jag tog droger, så mådde jag ju inte bättre av att jag inte tog droger. Så att det var ju den perioden när jag hade slutat med droger, men fortsatte dricka. Så jag gjorde alla de här testerna och de intervjuade familjemedlemmar och allt vad det var för någonting. Och jag märkte ju snabbt också, vissa av de här testerna, jag blev så förbannad på vissa av frågorna. Så jag tänkte, vad fan är det här för någonting? Ja. Så det var ju tydligt för mig redan när jag var i processen att det här är ju någonting. Jag kände precis som dig när jag då fick reda på att det fanns medicin för det här. Jag hade aldrig tagit ADHD-medicin innan, alltså missbrukat eller testat det på något sätt. Men jag tyckte också att det var suveränt. Och framförallt så tyckte jag ju att det var perfekt att jag inte kunde sova, för då kunde jag få insomningstabletter. Jag och Still Noct var ju en kärlekshistoria, alltså av Guds nåde liksom. Mm. Men jag fick snabbt en känsla av rus. Väldigt, väldigt kvickt. Så att det slutade ju med att jag sa att medicinen funkade inte, alltså för att få högre dos hela tiden, alltså få mer tabletter. Men jag öppnade upp mina kapslar och började snorta det. Väldigt tidigt faktiskt. Så att jag gav aldrig medicineringen någon chans. Jag var fortfarande för, det var för likt amfetamin. Och jag testade Ritalin, Concerta, slutade med Elvanza, alltså det var den sista som jag... Mm. Men... Jag skulle säga att jag gick runt och var hög rätt mycket. Alltså. Så att det funkade aldrig för mig. Men jag fick dubbla doser liksom insomningsmedicin och väldigt höga doser ADHD. Men det slutade med att jag snortade. Så att jag tror jag faktiskt aldrig har tagit rätt dos.
Nej.
Under hela den tiden jag testade. Och det är väl ungefär 2,5-3 år.
Jag har tänkt lite på det faktiskt, att du aldrig egentligen gav det en ärlig chans just på grund av vart i livet du gjorde det. Alltså det handlar ganska mycket om när man gör det, vart man är i sitt liv och vilka motiv man har för att göra det liksom. Som du säger själv, du började ljuga för att få andra tabletter, jada. Det är ju inte så rena motiv. Får man ju säga.
Idag så känner jag att jag vågar inte.
Nej.
Jag vågar inte testa, för jag vet att jag är för, det är för nära känslan av rus och välbehag. Så att jag vågar inte. Jag har hittat mina andra tillsammans med hjälp av 12-stegsprogrammet nu, med meditation och sådana saker som har hjälpt mig otroligt mycket. Jag blev ju även diagnostiserad med bipolär 2. Som jag också blev medicinerad för. Den medicinen känner du ju inte av på samma sätt. Den är ju mer stabiliserande för att du inte ska få dippar. Men och bipolär 2 är ju mer att liksom hypermani, att alltså, man blir manisk kring saker. Bipolär 1, där är det mer torgskräck och sådana saker. Och jag åt den där medicinen, men när jag åkte in på behandlingshemmet och kom ut därifrån så började jag trappa ner på den. Och idag äter jag ingen bipolär medicin heller. Så att beroendesjukdomen och bipolaritet är extremt lika varandra i hur de ter sig och hur de liksom yttrar sig. Så att ADHD vet jag att jag har. Jag tror inte att jag är bipolär.
Nej.
Utan jag tror att det var beroendesjukdomen, eller är beroendesjukdomen som orsakade. Men jag har inte haft några skov, alltså några dippar på det sättet alls sen jag blev nykter och clean liksom, så att men, och det här är ju the tricky bit när man pratar med många människor just kring ADHD-medicinering. Jag har inga bra erfarenheter.
Nej.
Du har det. Låt oss höra på dig, Nemo. Du har ju precis börjat.
Ja,
precis. Och det är ju en väldigt, väldigt stor sak för mig.
Att jag
har gjort det här. Att jag till slut landat i att jag gör det. För precis som ni är inne på, uppväxten, samma sak där. Fick höra hela min uppväxt att jag var för mycket, jobbig. Det var in i grupprum. Dampungarna skulle in där liksom. Mm. Det var bara samma sak. Jag kunde inte kontrollera min impulsivitet och var rastlös, rotlöst, orolig. Ja, you name it liksom. Och jag tror, eller jag vet, att vi med ADHD är extra sårbara mot just beroende. Det är väl ett ganska bra exempel på det i det här rummet också, kan man säga. Mm. Men hela mitt liv har ju baserats på att jag liksom är känslostyrd. Att jag har svårt att kontrollera min impulsivitet. Och att jag liksom inte kan kontrollera mina känslor riktigt. Men när jag blev nykter då för 6 år sedan, eller lite mer än 6 år sedan, så började jag ändå bygga mig ett liv där jag liksom kunde, för jag har någonstans alltid vetat om att jag har ADHD. Jag har, innerst inne har jag vetat om det. Alla har sagt det och jag har känt det också liksom. Men när jag blev nykter då så började jag bygga mig ett liv där jag liksom kunde ha ADHD. Jag hade städerska, för jag kunde inte hålla ordning hemma, jättebra. Det blev mycket så här, samma mat hemma, mycket hämtmat för jag liksom inte kunde ha det. Någon ordning med det heller. Och jag kunde liksom ha ett liv som funkade för mig, trots mina svårigheter liksom. Mm. Men när jag fick mitt första barn för 4,5 år sedan, då var det som att alla de här grejerna som jag lärt mig att leva med och skuffat undan kom upp till ytan. Det blev så jävla påtagligt vilka brister man har och hur svårt det är när man liksom ska börja ta hand om en annan människa också.
Mm.
Jag kunde liksom inte lyssna på när mina barns mamma gav mig instruktioner. Jag hade inget tålamod. Jag var otroligt dålig under stress. Rutinerna funkade inte alls. Det var jättemycket som inte funkade för mig. Och som jag kunde se funkade hos mina kompisar med deras barn. De kunde inte förstå vad jag pratade om när jag beskrev mina svårigheter. Och det var väldigt, väldigt tufft att liksom känna den smärtan. Att varför kan inte jag greja det här som andra kan liksom? Så då var det i samråd med mitt ex då, mina barns mamma Frida, att jag liksom, ja, men sökte efter utredning. Och det här var 4 år sedan. Och det gick liksom i mål i en diagnos efter mycket om och men nu för några månader sedan.
Det tog så lång tid alltså?
Ja, men det var också en helt sjuk historia med en läkare som avvisade mig. Alltså det är egentligen ett sidospår, men det är ganska, ganska bizarr historia. Jag var inne med en läkare. Efter 5 minuter i samma rum säger han så här: du har inte ADHD. Kanske borderline. Kanske narcissist. Men inte ADHD. Jag bara... Men sköterskan sa ju att hon verkligen trodde det. Och jag tror det. Och alla tror det. Och du kan veta att jag inte har det efter 5 minuter. Han bara, nej men det tror jag inte du har. Men jag tror vi borde utreda borderline. Kanske narcissism. Jag bara, okej. Okay, det var ju starkt att kunna utreda det på 5 minuter liksom.
Mm.
Så det blev jättedålig stämning. Och jag gick ut därifrån. Och det här var efter mitt första barn då. Och det var liksom så här. Och det var så jävla, det gjorde mig så jävla... Så jag var ledsen liksom.
Mm.
Och då kom jag ihåg att jag skrev om det här på Instagram. Om den här upplevelsen. För att det var så jävla traumatiskt för mig. Hur behandlad jag hade blivit. Då fick jag så många DMs och så många mail. Från folk som hade varit med om samma läkare. Och så här hemska upplevelser.
Mm.
Så här bara, ja, men den där läkaren, han utsatte min mamma för det här, fel medicinering och där massa. Och så dessutom sökte jag på honom. Jag googlade honom och hittade en massa så här. Ja, men... Vad heter domar fast i läkare? Vad heter det?
Lex.
Ja, någon sån Lex Maria. Lex Maria, precis. Massa så här. Han hade massa prickar på sig. Liksom, så här.
Han jobbar ändå kvar.
Nej, det var det. För jag ringde ADHD-mottagningen efter det här. När jag hade fått den här informationen. Jag bara, du, det här har hänt. Liksom, det här kan inte få vara så här. Och då säger de så här, han jobbar inte kvar här.
Mm-hmm.
Jag bara, det är klart han inte jobbar kvar där liksom, såklart.
Så vad hände sen?
Nästa barn kom och jag kontaktade enhetschefen på ADHD-mottagningen och berättade hela den här historien. Och han tog upp mitt ärende igen. Mm. Och jag fick en utredning som gick i mål nu för några månader sedan. Och det visade sig vara ADHD. Man kan väl få en bedömning mellan 1, 2 och 3, hur grov den är. Vad hade du, Fredrik? Kommer du ihåg det?
Nej, jag kommer inte ihåg.
Jag hade 2, vilket är tydlig ADHD, tror jag den kallas. Och grejen är så här då, alltså jag har varit jättestolt över att inte äta mediciner, alltså att vara pillerfri. Sen jag blev nykter, jag kände så här, fan, jag har lagt mycket värde och stolthet i att inte äta antidepressiva, inga ADHD-mediciner, ingen medicin alls. För det känns så här, är man gammal knarkis så är det någonting fint i att vara helt ren i kroppen. Mm. Och det kan jag tycka än idag. Det kan jag verkligen känna så här, men det är någonting, jag tycker det är fint att du är det, Magnus. Det är grymt. Förutom alla ton med kosttillskott du äter.
Det är ju Fredrik också.
Ja, det vet jag.
Vi kör samma märke också.
Ja, vi kör samma märke.
Eventuellt. Ska ni nämna dem så får de fan prisa lite mer, tror jag. Nej, men i alla fall. Men som sagt, när barn 1 och framförallt barn nummer 2 kom, så kände jag så här, ska jag gå runt med den här någon slags falsk stolthet och liksom känna så här att men det är viktigare för mig att inte äta medicin än att liksom utforska om jag kan få hjälp med mina brister och problem. Och jag pratade med jättemånga om det här, med dig, Magnus, jag pratade med läkare, experter, andra beroende människor som också hade börjat medicinera, och det är ju en tydlig vattendelare. Mm. Det är ju 2 grupper, supertydligt alltså. Mm. Och jag vet att det här är en jättekänslig fråga, och jag hade ju aldrig börjat medicinera om jag liksom var nynykter. Alltså, inte för så här, om jag känner, för då blir det som att jag byter ut mina substanser mot en medicin. Mm. Och det är inte det jag gör nu. Nu har jag varit nykter i över 6 år, och jag gör av rätt motiv, och jag gör det försiktigt och i samråd med folk som vet. Mm. Men med det sagt så var jag också supernervös ändå. Dels för att liksom så här, men det finns ju skräckhistorier från människor som börjar knarka på ADHD-medicin, som du berättade. Mm.
Ja, vi känner ju folk i gemenskapen som har börjat medicinera, som har varit inkörsporten till återfall.
Exakt, exakt. Så är det, det förekommer absolut. Även om jag tror att liksom det är mycket, mycket skräckhistorier, så förekommer det liksom. Jag menar på att jag tror att det handlar mycket om vart man är i livet, vilka motiv man har och hur man gör det liksom.
Men hur har det gått då sen du började?
Men idag har jag ätit Elvanse i en vecka. Mm. Och första dagarna så kände jag, då kändes det huvudvärk, muntorrhet, jag var lite stissig, lite orolig, och jag tänkte hoppa av efter 1-2 dagar. Jag tyckte så här, det här håller ju inte.
Men du börjar med kaffe och en Elvanse på morgonen, det kanske inte var det smartaste.
Så jävla idiotiskt. Fast mina läkare sagt så här, ta det lugnt med koffeinet i början, för det är liksom ingen bra kombination att kombinera det i början, och jag bara så här, men det är nog inte så noga. Så jag drack min morgonkaffe som är en halv liter eller vad det är, och bara tog min Elvanse. Det här var förra fredagen.
Ja.
Och så bara gick jag ut på stan och skulle jobba då. Jag skulle intervjua Martin Stenmark. Och så drog jag till studion och jag bara kände så här, fan också, det här är inte bra alltså. Det här är inte bra, vad är det som händer nu? Vad är det som händer? Och då påminner det om förr. Men det var inte så att jag kände så här, mer begär. Jag kände bara sån jävla avsmak. Det här vill jag inte ha liksom. Det här vill jag inte ha. Och då smsade Martin Stenmark att han hade försovit sig, som tur var. Det blev ingen podd. Det var tur för mig, för jag var inte kapabel till det ändå. Men när det hade släppt det där, och dagarna efter, när jag sket i koffeinet, så har jag faktiskt känt, nu på allvar, nu senaste dagarna framförallt, ett lugn i kroppen. Mm. Och det har jag också fått bekräftat från folk i min närhet. Nu senast idag åt jag lunch med en kompis som har liksom, han har klagat, eller inte klagat, men han har varit ganska orolig över att han inte vet vilken version han får träffa av mig. han berättade om, för några veckor sedan så var jag hemma hos honom, och då var det så här, det var supernice, jag var så jävla närvarande och härlig och glad och så här. Och sen helgen efter, det var liksom ingenting som var förändrat på utsidan, men jag var en helt annan, jag var så jävla känslig, hög på allt, var bara stingslig och stissig och så här oskön liksom. Mm. Och han sa det var sån jävla kontrast, man vet liksom inte vilken version man får av dig så här.
Nej.
Och jag kände bara det att, för när jag mötte honom idag så sa han så här, jävla vad du känns lugn alltså. Det här känns på ett helt annorlunda sätt. Och samma när jag hade en Zoom-lektion med, jag håller på att ta körkort. Mm. Jag hade så här Zoom-teorilektion med nu på morgonen. Och då sa hon också så här, vi satt en timme och jag satt en timme och lyssnade på henne. Och då sa hon efter en timme, hon bara, otroligt vad du har lyssnat idag. Är det medicinen eller? Jag bara, jag vet inte. Men då hade jag lyssnat på hennes babbel i en timme liksom. Mm. Och för mig är det också, lyssna på en människas babbel i en timme, det är liksom...
om trafikfrågor.
Ja, men om trafik. Alltså, förlåt, det är väl det tråkigaste som finns.
Ja, faktiskt. Bra jobbat.
Ja, men exakt. Ja. Men jag tror ändå att någonting positivt börjar hända. Men det är svårt att utvärdera efter en vecka. Men jag tror att någonting bra börjar hända.
Mm. Det tar ju ganska lång tid alltså. Tycker jag i alla fall. För mig gjorde det.
Berätta.
Innan det liksom börjar plana ut och bli normalt på något sätt. Nej, men jag hade också som du att jag så här, jag drack ju också kaffe och jag fortfarande liksom jag kan inte sluta. Men det är jag tycker hungerkänslan försvann ju för mig väldigt väldigt tydligt.
Just det. Det
så
också.
Jag var ju tvungen att så här, ha klockslag bara, just det, jag måste äta. Jag måste äta lunch klockan 12, jag måste äta middag klockan 6. Ja, men det så här. För jag var inte hungrig. Jag kunde gå liksom en hel dag så bara, fan, jag bara äter frukost. Mm. Så slänger man i sig någonting för så här 11 på kvällen. Mm. Men det landar ju i någonting sen. Liksom.
Jag tror så här att det är, framförallt för mig så var det så här, efter en, två dagar när jag kände de här bieffekterna som vi pratade om. Mm. Ingen hunger, dålig sömn fick jag också. Så här, ja. Det var mycket så här, jag bara, åh, ska det vara så här? Då var jag nära på att ge upp. Mm. Jag kände så här. Men det som är grejen att ge jag upp... Då ger ju aldrig medicinen en chans att visa vad det kan ge. Mm. Det är ju det. Då är det helt meningslöst att prova något i några dagar och sen ge upp.
Men hur lång tid tog det för dig innan du hittade Elvanse?
Det gick ganska fort ändå. Mm. Jag fick ju så kraftiga biverkningar av medicinen jag tog innan det. Mm. Som jag inte ens kommer ihåg namnet på nu. Mm. Men jag fick dels såna här liksom ruscher av liksom så här vällust ruscher. Och sen fick jag någon sån kramp liksom i skrevet, som att jag fick en spark mellan benen.
Typ. Oj, mm.
Och jag filmade samtidigt, så att det var ju liksom inte bra det som hände. Och så då sa jag det här, jag kan inte ta det här. Alltså jag mår superbra på liksom, alltså själva ADHD-biten kände jag mig ganska bra. Men det andra funkar liksom inte. Och då fick jag hoppa på Elvanse. Liksom. Så det var min andra medicin tror jag, som jag tog. Egentligen ska man ju gå igenom fler. Men jag tror att också de har börjat släppa på det där lite grann. Mm. För att de märker väl att effekterna är så pass mycket bättre med Elvanse än många andra. Men det tog ju lång tid för mig att hamna liksom i en normal zon. Eller måste säga, det tog ett halvår nästan på medicinen.
Hur ser det ut idag? Äter du varje dag eller?
Ja.
Ja. Hur funkar egentligen? Äter man det livet ut? Eller hur länge man vill? Eller hur funkar det? Vet du det?
Alltså det är ju av egen vilja. Så det får du väl göra som du själv vill. Men om jag inte tar medicinen någon dag, då mår jag ju inte bra alltså.
Nej.
Då får jag, alltså första dagen utan medicin är ju, man är ju som en zombie typ. Det blir som en, som att hjärnan bara, alltså det kan jag inte ens förklara. Det är som att man inte har kontakt med sin egen hjärna. Mm. Alltså.
Vi är sponsrade av The House Rehab, precis som vanligt. Och det gör oss mycket glada att de är med oss i ur och skur.
Varje vecka.
Varje vecka. The House grundades av Robert Boman, som är vår kära vän.
Mm.
Och förebild och kollega och allting.
Ja, allting. Han är allting. Nej, men The House växer ju lavinartat. Det går blixtsnabbt för dem. Vi visste att det skulle hända. Mm. Just med tanke på Roberts kompetens och att han inte har agerat i Stockholm på samma sätt som han gör nu. De skräddarsyr programmet, och det är det som gör dem väldigt unika. Självklart deras kompetens. Det är inte så att alla behandlingshem har exakt samma kompetenser. Kompetensen Robert besitter och hans personal är ju absolut av världsklass. Och när du skräddarsyr ett program efter din klient, så är det större chans att för tillfrisknande, såklart. Att du inte bara gör samma program på varje person, för det kommer inte funka.
Nej. Och om du har frågor kring The House behandlingar, deras priser, eller bara frågor kring beroende eller medberoende, då kan man mejla The House på
info@thehouserehab.com.
Perfekt. Tack The House.
Tack The House.
Min stora rädsla i här var nog inte om jag skulle börja knarka på det igen. Alltså för det första så var ju tjack inte alls någon drog som jag
konsumerade så mycket. Det var en drog jag mer eller mindre avskydde. Liksom. Jag höll på mycket mest med internetdroger, så det var ju inte ens min huvuddrog. Så jag kan förstå att din känsla och koppling blir tydligare, Magnus. För det var ju din huvuddrog länge. Liksom. Men min stora rädsla var ju att bli så här avtrubbad, som många pratar om. Mm. Att förlora bitar av sig själv som man tycker om ändå. Mm. För att visst, man kan ju få hjälp med mycket, med sina brister och känslolivet och impulsivitet och stress och allt vad det nu är. Rutiner och sånt där. Mm. Relationer. Ja. Mm. Sidospår. men om det liksom, om det också gör att man liksom förlorar den här spralligheten och den här energin och den här produktiviteten som man tycker om hos sig själv, då får man ju göra en avvägning med sig själv. Är det verkligen värt det?
Ja.
Och jag vet ju många som faktiskt har provat medicin som har känt att den här, ja, men avtrubbade känslan, att man känner sig lite utanför, att man liksom så här, att man är bara någon slags skal. Mm. De känner sig inte som sig själva och slutar med medicineringen på grund av det. Och det kan jag förstå, för hade jag känt så, då hade jag nog också lagt av med det, tror jag.
Alltså, jag kan tänka att varför känner man så? För man kanske känner så annars också, men man flyr in i andra saker. För att jag tror att när man, eller för min del, jag kan ju bara prata för mig själv och mina egna liksom erfarenheter, men att man får ju mer kontakt med sig själv. Och jag har ju saker som jag behöver jobba på som jag kan liksom nå lättare idag med medicineringen. Som ja, med terapi eller whatever. Som jag, det hade jag inte fixat innan. För jag hade ingen kontakt liksom med mig själv på det sättet. Du berättade om din skoltid och sådär. Jag vet att jag ofta blev fruktansvärt sårad. För att jag förstod inte min egen så här, medverkan i saker och ting som hände. Utan någon blev arg på mig bara. Och då blev jag så här, va? Vad har jag gjort? Jag har bara haft kul. Eller vi skojar ju bara. Eller vi har ju bara, eller så här, ja, du vet. Och de sakerna gör ju att man alltså, gärna jobbar så fort som man hinner, aldrig reflektera eller liksom ta in saker som händer runt omkring en. Men med medicinen så tycker jag att man gör det. Och då gör det också att man hinner känna sig ensam eller utanför eller whatever. Och det hade jag ju inte hamnat i om jag inte hade tagit medicinen. Mm. Då hade jag tagit över den känslan med en annan känsla. Om du förstår vad jag menar.
Mm. Ja, men jag kan känna igen det där också med, alltså, från min karriär. Alltså, jag hade gärna velat minnas mer av det jag upplevt. Men man var ju på väg hela tiden, bara pang, 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 ja. Det hände grejer, du vet, pang, höger, vänster och framåt, nästa match, nästa träning. Ja. Jag hade jättegärna önskat att vara mer i nuet där, till exempel. Så det där känner jag igen, just att man hela tiden. Idag, jag tänker, jag känner igen det där som du säger, Nemo, med att hålla ordning hemma och sånt där, och det. Alltså, först och främst så tycker jag så här, jag vill understryka, jag tycker inte att ADHD är liksom någonting som vi ska, jag tycker vi slänger oss för ofta ute med, ja, men det är min ADHD. Mm. Man försvarar sig med att man har ADHD. Många människor säger, ja, men jag har nog ADHD, eller så säger man, det är min ADHD. Det tycker jag är helt fel, att skylla bort sådana saker liksom. Men vissa saker kan ju vara en kamp. Alltså för mig att bara öppna datorn kan ibland vara superjobbigt alltså. Ja. Mm. Men det, och det där är precis som ni säger, i mitt fall då, som inte medicinerar, jag vet vad jag är mindre bra på. Och det tar jag hjälp med. Jag har också städhjälp till exempel. Jag är väldigt tydlig med det. Allt det administrativa kring mina bolag. Ja, men jag har ändå klarat att skriva en bok helt själv, till exempel, om att vara förälder till idrottande barn. Den gjorde jag, men då var det med lurarna på och så fokusera liksom, och körde. Då gick det undan också. Mm. Så att det gäller ju att, om man nu väljer att inte medicinera, att hitta sina styrkor, se sina svagheter, våga erkänna sina svagheter, men därmed inte ge upp liksom, utan se till att skapa sig ett liv som funkar.
Ja.
Och det, jag vill bara understryka det, att det behöver inte vara någonting negativt.
Nej,
absolut inte. Alltså medicineringen är ju inte ett svar på alla problem. Nej. Det kan vara en hjälp, det kan också vara en hjälp för någon.
Ja, ja, såklart. Så är det ju.
Sen så tänker jag att det här med att skylla på sin ADHD, det är liksom ungefär som att skylla på ja, men, sin uppväxt eller vad som helst.
Men man vill inte ta ansvar då.
Nej, exakt, liksom, exakt.
Så, för det man gör.
Det kan ju vara en förklaring liksom, men det får aldrig vara en ursäkt liksom. Mm. Man kan inte använda det så. Vad jag då kan bli trött på, det är ju hela den här trenden med folk som pratar om ADHD som superkraft. Alltså jag förstår att, och jag förstår och respekterar folk som försöker se positiva vinklar av det. Mm. Och man kan se, ja, men det, man blir jätteproduktiv inom det man är bra i, och det är jättehärligt såklart. Men det blir liksom, att säga att ADHD är en superkraft, det blir liksom, på något sätt blir det lite förminskande mot folk som verkligen kämpar med de jobbiga sakerna av ADHD. Mm. För det är ju trots allt en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det är det är, från, liksom, om man googlar liksom. Så det jag tycker att det är balans där, nyans.
Ja, och det där är väl någonting om man tittar i skolans värld till exempel. Där man väldigt snabbt stoppar in folk i fack också. Båda mina killar har ju ADHD. Och ingen av dem gillade väl att sitta still i skolan precis. Men det var väldigt tydligt det där med... Och jag förstår lärarna också, om man har 25-30 elever och det är en eller två som utmärker sig negativt, så blir det lätt att ja, men det är ADHD, och sen liksom skuffas man liksom undan. Ja. Nu vet jag att man jobbar hårt med det här i skolorna och sånt, men jag tänker generellt på det här med att sätta folk i fack utifrån liksom bokstavskombinationer. Mm. Till slut kommer vi fan ha ett halsband med vilken bokstavskombination vi har. Liksom. Ja. Så att, jag tror att det är viktigt att människan får vara den är, och sen att vi hjälper till med det. Och i ert fall verkar medicinen funka, vilket är fantastiskt.
Ja, jag håller helt med dig där. Alltså...
Jag känner folk som föräldrar som till exempel ger sina barn mer omega 3, mer fetter och zink och sådana saker som har fått jättefina resultat av det till exempel. Så att det, man får testa sig fram helt enkelt. Så
och träning.
Träning, ja.
Alltså man rör på sig.
För oss då framförallt, om man ska prata om just ADHD-diagnostiserad träning, är ju liksom, det är så jävla viktigt att det inte ens går att understryka nog.
Nej.
Alltså det... Nej, men också undvika liksom mobiltelefon sent in på kvällen, koffein, alltså stimulanter överhuvudtaget är ju tricky alltså. Ja. Så är det ju.
Men jag tycker just det här med diagnoseringar är så jäkla dubbelt, för jag är helt inne på det du säger, Magnus, det här med att det blir nästan som att alla ska ha en diagnos, det finns en diagnos för allting, vad är då människan liksom? Jag tycker verkligen så också, men samtidigt så var för mig, precis som Fredrik inne på, alltså att få en diagnos, det var liksom dels en stor sorg, för att jag ömmade för den lilla pojken som bara liksom kallades du är för mycket, du är jobbig hela uppväxten liksom. Jag ömmade för honom, att han inte varit mer förstådd eller fick den hjälp han behövde tidigare liksom. Och jag ömmade för alla mina flickvänner genom åren, tänkte jag säga. Nej, men du vet, man ömmar ju ändå för en kille som har problem som inte har fått hjälp. Mm. Och så var jag ändå glad och tacksam att jag fick en diagnos, för då kunde jag också förlåta mig själv på något sätt. Jag kunde förlåta mig för mina brister och mitt liksom, ja, men, röriga känsloliv och alla de problem jag haft genom åren. För som du säger, innan, alltså utan diagnos eller innan det, så kan det ju vara så att man bara så här, fan, jag är ju bara helt jävla hopplös. Mm. Jag är en jävla fuck up. Jag kan inte få någonting att funka. Varför funkar ingen relation jag har? Liksom? Alltså, du vet, och då kan man börja slå på sig själv. Och det är vi ganska, bra på.
Det är ganska bra på. Och det där är ju jätteviktigt om man tittar ner i åldrarna också. Det är ju oerhört lätt att man får en mycket, mycket lägre självkänsla. För att man känner att man hela tiden jobbar i uppförsbacke.
Ja.
Och inte hänger med, känner sig som the odd one out. Och det påverkar ju en människas egen värde. Så du bara sjunger om det.
Ja, visst.
Såklart.
Mm. Och det är väldigt svårt att bli av med.
Ja, verkligen. Faktiskt. Verkligen.
Bygga upp. Mm. Det finns olika spektra liksom av ADHD. Det är en stämpel, och där under finns det ju så många liksom kategorier. Utåtagerande, våldsamhet och såna här saker. Och jag har ju en ganska liksom låg. Alltså när jag sa så här, men jag ska göra en ADHD-utredning, så till skillnad från dig så var det ju ingen som sa så här, ja, det ska du göra, du har ADHD. Ingen liksom trodde att jag hade det. Och jag bara, va? Men jag tror att det är för att jag blev väldigt bra på att anpassa mig inför olika situationer. Liksom läsa av situationen och så bara in i den grejen som var aktuell. Liksom. Men det finns ju folk som inte klarar det alls. Som är helt och jag menar, ja, det tror jag är också en viktig del att liksom prata om på något sätt. Mm. Att det finns olika
Det är ju en sån extremt bred diagnos, ADHD. Som du säger, det finns utåtagerande, det finns mer känslomässiga varianter. Därför är det så svårt att jämföra människor som har fått diagnosen.
Ja.
Och därför är det också så jäkla noget att poängtera det här, att liksom det här, det är individuellt om medicin funkar. Det är individuellt vilken väg du ska gå. Så vi sitter ju inte här och säger hur ni ska göra, eller vi har inga svar liksom. Vi sitter bara och pratar om våra tre liksom, erfarenheter kring det.
Ja.
Ja, sen är det viktigt. Alltså det, vi vet ju också att ju tidigare man får diagnos och hjälp, desto bättre.
Ja.
För tittar man på den yngre generationen idag, så det sker mycket missbruk hos folk. Och tittar man i självhjälpsgrupperna så är det oerhört många som har ADHD eller någon typ av diagnos som har börjat självmedicinera. Just av de här anledningarna, att man inte, skälen till att man, vissa grejer hänger man helt enkelt inte med på.
Nej.
Och det är nog viktigt som du säger, Nemo, att det här är så individuellt. Och det är i princip samma sak som vi pratar om beroende. Att det är också individuellt. Även om sjukdomen ter sig och är väldigt lik i det mesta, så är det olika situationer och olika sätt som man hanterar saker på. Och i beroendevärlden, ja, där testar man olika. Vissa människor klarar av, som du, sluta själv. Vissa gör det inte.
Nej.
Du utvecklade antagligen inte beroendesjukdomen fullt ut. För då hade du haft mycket tuffare att sluta på egen hand. Vi har Vanja som vi hade här för 2 veckor sedan till exempel, som klarade av det på egen hand. Så att det gäller att hitta sin metod och man måste testa sig fram. Men det är egentligen samma sak med det här som det är med beroende. Man måste be om hjälp. Man klarar det inte på egen hand. Där har vi en väldigt tydlig likhet.
Ja.
Och hamnar man där då och har ADHD och inte vet om det och börjar självmedicinera, ja, då är det där då. Hjälpen som behövs. Så är det. Och det är ju någonting, jag tycker det är bra att vi pratar om det på det sättet vi gör i samhället idag, för att det får inte bli något skamfyllt att ha ADHD.
Där är vi inte riktigt än, men,
nej.
Men det är, ja.
Just det, jag måste nästan nämna det. Det som är skönast de senaste dagarna, det är att den här, alltså jag kan ofta uppleva att min hjärna går på högvarv. Att ibland kan det bli så att, jag, att det går så mycket i skallen som bara susas om och om och om igen. Att det nästan känns som att det fräter hjärnan. Jag kan nästan känna att jag behöver kolla upp, inte någon rök över huvudet så här. Men de senaste dagarna har det känts som att det är den här hela, det här frätandet börjar liksom lugna sig. Det är nästan det bästa de här dagarna.
Och du kan sova bra också.
Jag kunde inte sova dag 1, men då skaffade jag melatonin och magnesium. Och kostexperterna här i rummet kan ju intyga att det är bra grejer.
Magnesium är väldigt bra. Det är muskelavslappnande och melatonin är ett sömnhormon, så det är bra.
Inga konstigheter
som
här.
Som kroppen producerar själv. Nej.
Så när jag började äta det så sov jag som en bebis.
Hur kunde du sova innan? Sov du bra innan?
Jag somnade lätt, men jag sov extremt lätt. Alltså jag vaknade av ingenting. Men nu sover jag tyngre med det här hjälpmedlet. Alltså nu i natt så gick jag och la mig liksom, jag skulle ha mig 21.00 och vaknade 6:45. Jag sov alltså 9 timmar och 45 minuter. Utan att vakna en enda gång. Det är ju för länge egentligen, men för mig var det helt underbart. Jag kände bara så här, jag behövde verkligen det här.
Ja, men du brukar sova vid 9 och vakna vid 4.
Ja, exakt.
Så det kan vara bra för att få lite extra sömn.
Ja, exakt. Nej, men jag har alltid haft svårt att sova, fortfarande.
Ja.
Även med medicinen.
Har du provat det jag nämnde? Melatonin?
Ja, melatonin och
magnesium.
Ja, magnesium också.
Funkar inte?
Ja, det hjälper inte mycket.
Nej.
Alltså jag kan få hjälp att somna av det. Mm. Men jag har en tendens att vakna vid 2 eller någonting. Och då är det som att så här, kroppen börjar sätta igång med en gång. Så blir jag hungrig. Och så måste jag äta någonting. Och sen så kanske jag kan somna om. Och det spelar egentligen ingen roll med medicin eller utan. Eller med melatonin eller inte.
Jag fattar. Sen tänkte jag på en annan sak gällande det här med ADHD kontra depression. För när jag var i, vad ska man säga, ADHDns klor kanske man ska säga. Och jag ständigt kände mig dålig för att jag liksom inte kunde hantera saker som många andra normala, vanliga, diagnosfria människor kunde hantera. Då började jag slå på mig själv och jag fick ångest, kände mig deppig. Och det gick så långt att jag liksom trodde jag var deprimerad. Och då pratade jag om detta. Jag pratade om detta med min ADHD-läkare då, som jag gjorde utredningen med. Och han sa faktiskt att detta är ganska vanligt förekommande, att folk förväxlar det här. Att man tror att man är deprimerad när man egentligen bara liksom har en obehandlad diagnos. Det tycker jag är intressant, för att
Det man behöver då är alltså inte antidepressiva. Man kanske behöver liksom behandling för sin ADHD istället. Och det är ju anmärkningsvärt, för att jag tror att många kan blanda ihop det här, och det vill jag höja ett varningens finger för att det är liksom, gör inte det, för när du sedan behandlar din ADHD så kanske alla de här grejerna släpper och du kan börja hantera dem och du känner dig inte alls deppig, dålig och ångestfylld på samma sätt längre. Så då kanske liksom alla knutar bara löses upp liksom. Ska vi kalla in Mr. Boman?
The House svarar.
Ja, podden börjar rulla mot sitt slut och vi sitter här ännu en gång med Robert Boman från The House Rehab. Hej Robert och välkommen.
Hejsan på er.
Ja, hur mår du?
Jag vet hur han mår, han mår bra.
Bra Magnus, vad duktig du är.
Ja, men dagen är ganska bra. Jag kommer in här till er. Ja. Ni sitter och skrattar och är fina och gosiga. Ja.
Vi är fan ganska fina och gosiga.
Ja, det är.
Nu kör vi, veckans fråga.
Veckans fråga lyder så här. Vilken form av missbruk rehabiliteras oftast hos er på The House?
Det är en bra fråga. Vi ser att det som är vanligast att komma in till oss är alkohol på delad plats med kokain. Mm. Och det är nog inte helt vanligt. Kokain har ju ökat enormt i Sverige. Vi tror väl att The House öppenvård riktar sig till klienter som har den här problematiken helt enkelt. Mm. Generellt i Sverige så skulle jag ju säga att alkohol är ju större. Alkoholberoende är ju större än kokainberoende, men för oss är det ungefär delat.
Om jag skulle ställa en följdfråga här. Vad tror du att det är som gör att kokainet har ökat så mycket i Sverige den senaste tiden?
Ja, tillgången har ökat och efterfrågan har ökat. Ja, och jag tror att det här är egentligen en fråga som kräver ett ganska långt svar. Mm. Ja, och det finns många olika parametrar i det. Ett så finns det ju mycket mer kokain i Sverige idag än vad det fanns för 20 år sedan. Alltså en större tillgång. Priserna har sjunkit lite grann. Men det finns också många andra saker som påverkar. Och med risk för att låta då som en gammal gubbe. Jag är ju ganska gammal ändå.
Äldre. Bra att du sa det. Ja.
Så är det faktiskt så här att miljö och saker som vi ser faktiskt påverkar oss. Och när det skrivs väldigt mycket i media till exempel om personer som åker fast, men det skrivs inte om vad kokainet faktiskt kommer ifrån eller hur produktionen faktiskt går till och människor inte vet om det, så skulle jag nog säga att det faktiskt ibland också bidrar till att det ökar. Och likadant med tv-serier som handlar om gamla knarkungar och så vidare. De är på ett sätt ganska glamoriserande. Och med det sagt så tycker inte jag att det är fel med den typen av tv-serier. Absolut inte. Men det glamoriserar faktiskt. Mm. Och man behöver egentligen bara ha det klart för sig. Att det är så vi funkar.
Mm. Det är ju, om man ska utveckla lite mer just det här med normaliseringen av kokain just nu. Mm. Alltså vi har ju inte sett det på nära håll för att vi inte är så mycket ute i svängen längre. Mm. På samma sätt som förr. Men jag har en god vän då som är en kvinna, en småbarnsmamma i min ålder. Hon berättar liksom att när hon är ute med sina kompisar och liksom de har barnen med sig, så är det en stor del av alla mammor går liksom in och pudrar näsan och drar en lina samtidigt. Mm. Alltså det är vanligt. Mm. Och när jag hör det, jag bara, det kan inte stämma. Hon bara, jo men det är så det ser ut nu.
Det är så det ser ut och vi ser det väldigt, väldigt mycket. Precis det du säger nu, Nemo. Och vi ser också väldigt mycket en 35-årig företagskille som aldrig någonsin har rört kokain fram till första gången för 3 år sedan när han blev bjuden på någon fest och började ta någon gång varannan helg och så vidare. Och inom loppet av 2 år så är man uppe i ganska höga doser varje vecka. Mm. Att det går extremt snabbt. Mm. Och det här är ju inte särskilt konstigt. Jag menar, med kokain har ju utvecklats ju precis som alla andra produkter. Och blir starkare, mer beroendeframkallande. Mm.
Ja, det är en ganska läskig utveckling.
Mm, jag hörde på nyheterna faktiskt för ett tag sedan. Alltså, de blandar ut kokainet med någon form av medicin. Det var någonting i alla fall som gjorde att du liksom kunde tappa synen. Och
kan få hjärnskador.
Hjärnskador, mm. Precis. Det är fruktansvärt.
Det blev ett mörkt svar den här gången. Mm. Men så kan det vara ibland.
Ja, det är verklighetsbaserat.
Verkligen,
helt enkelt.
Så är det. Mm.
Stort tack, Robert.
Tack så mycket.
Tack Robert Boman för...
Facit Boman kan vi kalla honom för.
Facit Boman, ja. Levererar igen.
Jajamensan. Ja. Ja, det är härligt att ha med honom.
Ja, Magnus. Nu ska vi knyta ihop ännu en liten säck här.
Mm. Det ska vi göra. Jag är väldigt spänd på vad du tar med dig från det här som är lite ny i det, om vi ska säga så.
Men det här blev ju ett speciellt avsnitt och jag vill återigen poängtera att det här faktiskt är bara våra 3 upplevelser som skiljer oss extremt mycket. Och att ingen liksom ska ta tips och råd från oss. Alla ska utforska själva i samråd med sina läkare och sin kropp. Liksom. Men jag tar ju med mig att det är så olika. Liksom. Att jag är bara supertacksam över att jag känner att någonting positivt börjar komma med det här. För jag var ju väldigt rädd och nervös inför det här. Det är en stor sak att börja med det här. Framför allt om man har tidigare missbruk så är det ju en enorm sak. Det vet ju du, jag var ju svinnervös. Mm. Mm. Så jag tar med mig att... tacksamhet tar med mig, för jag vet ju att det inte funkade så bra för dig. Men samtidigt så tror jag att anledningen till att det inte funkade så bra för dig kan mycket väl vara att du gjorde det när du gjorde det i ditt liv. Mm,
så kan det absolut vara.
Så är det. Så att, ja, men det är väl min sammanfattning.
Mm. Nej, jag dels är väldigt glad för din skull, Fredrik, att du klarade att sluta med amfetaminet själv.
Ja, det är jag också.
Jag fattar det. Nej, för det är ju långt, långt ifrån en självklarhet. Ja. Och sen, nej men just, jag tycker det är spännande att höra med folk där det funkar och har funkat under så lång tid också. Just att få till det här med mat och sånt. För det var ju också en grej för mig, just det här med hungern. Och sen inse att, som du säger Nemo, det kanske inte var rätt period då. För att jag hade ju en helt annan... ett helt annat nuläge än vad jag har idag. Men jag kommer inte att testa, och det är ett beslut jag har tagit. Jag mår bra i mitt liv. Jag klarar att leva med de, ska vi kalla dem för defekterna eller vad det är för någonting. Och framförallt så tror jag så här, utifrån det vi har pratat om idag, det jag tar med mig, det är att det är viktigt i mitt fall då, jag vet att jag har ADHD, slå inte på dig själv om det är saker som kan upplevas som banala att vi inte fixar. Jag vet, jag kan ju fan köra liksom, jubla för mig själv när jag får upp datorskärmen. Mm. Mm. Och det, skulle någon se det så hade jag antagligen blivit körd till Sankt Görans psykakut direkt. Ja. Så att, fan, de här banala sakerna som många människor inte skulle fatta. Skit i det, det är våra förutsättningar, men vi har våra positiva delar också. Så det tar jag med mig att jag grejer det.
Mm. Jag fick ju en ganska elak kommentar på min Instagram från en person som skrev så här: kommer du kalla dig drogfri nu när du petar i sånt där?
Aha, ja.
Ganska väntat att någon skulle skriva så. För de allra flesta är ju positiva och kloka och tänker så här, ja men som man ska tänka, att gör man en sån här grej i samråd med en läkare och gör av rätt anledningar så är det en annan sak.
Så är det.
Det är precis samma som när jag opererade knät för 3 år sedan. Då tog jag morfin för att, liksom, ja, men, för att det var en ganska stor operation. Mm. Och då, det var inte heller ett återfall då.
Nej.
Det handlar om lite varför man gör det. Så det vill jag också säga att liksom, den här prestigen eller så här, det kommer alltid förekomma sådana människor.
Så kommer det alltid vara. Det viktiga är väl att man lever sitt liv sunt och mår bra.
Och är sann mot sig själv.
Ja, såklart.
Du då, Fredrik, vad tar du med från veckans avsnitt?
Jag tänkte ta med mig den där muggen. Det är ju helt uppenbart att alla har sin liksom, historia. Sen ser jag ju likheter i er som jag känner igen i mig själv och så vidare. Och vissa saker är en kamp och det kommer det alltid vara, med eller utan medicin. Så om man väljer att hoppa på medicintåget eller inte, det är mindre viktigt. Mm. Att man liksom, ja, alla strävar väl efter, förhoppningsvis i alla fall, att bli en bättre människa, person.
Och en sak har vi gemensamt än idag, oavsett om vi medicinerar eller inte, vi tre. Och vet ni vad det är?
Nej.
Det är att vi är halvkassa på relationer.
Det kan jag skriva under på. Ja. Men som sagt, det är bra att det finns utvecklingsområden kvar. Eller hur? Ja. Så det här var färdigt.
Ja, nej, det går inte.
Ja, exakt.
Ja. Med det så får vi tacka. Ja.
Verkligen. Tack för idag, grabbar. Ja.
Tack, tack och tack till alla er som har lyssnat. Snart är onsdag igen.
Så är det. Hej då!
Hej då!
Hej då!